Det är 800-talet före Kristus och Israel står inför ett avfall som saknar motstycke. Det är inte nog med att kungamakten öppet följer och tillber avgudar. Man förföljer och dödar också Herrens profeter. Hur kunde det bli så här i Israel, bland Guds egendomsfolk? Vad är det som har hänt? För att förstå situationen så behöver vi gå tillbaka i tiden. Vi vet inte exakt när befrielsen ur slaveriet i Egypten skedde. Det finns ett par olika sätt att räkna, ett par olika teorier. Men teologerna menar att befrielsen och uttåget ur Egypten skedde antingen på 1200-talet eller på 1400-talet före Kristus. Och vi vet att efter det så vandrade Israel omkring en del år i öknen innan man erövrade Kanaan, det land där Israels förfader Abraham hade levt som främling, men som Gud hade lovat och sagt att en dag så skulle Abrahams ättlingar få det landet i besittning. När Israel först bosatte sig i Kanaan så hade man ingen centraliserad statsmakt, utan som det gång på gång står i domarboken, var och en gjorde som han själv fann för gott. Och det människor fann för gott var ofta någonting ont. Och det gjorde att Gud fick resa upp domare som fick ställa till rätta de problem som människor skapat och leda folket tillbaka till Gud. Senare under 1900-talet så enades de olika stammarna i ett rike under kungarna Saul, David och Davids son Salomo. Det här var Israels storhetstid, Israels blomstringstid. Men det står om Salomo att han hade många hustrur och att han hade hustrur från de folk om vilka Gud hade sagt att israeliterna inte fick gifta sig med dem därför att de skulle förleda deras hjärtan att följa andra gudar. Och så står det om Salomo att när han blev gammal så förledde hans hustrur honom att följa andra gudar. Trots hans upplevelse med Gud, trots hans visdom, så förledde de honom. Och Guds dom blev att riket skulle ryckas bort från Salomos familj. Men för Davids skull så skulle Judas stam fortsatt följa Salomos ättlingar. Det här skedde också i Salomos son Rehabiams regering, att de övriga stammarna avföll från Juda och bildade nordriket Israel. Till kung för det här riket utsåg Gud en man som hette Jerobiam. Och Gud talade till Jerobiam och sa att om du följer mig som David gjorde, om du följer min vilja, då ska jag bygga ett hus för dig som jag gjorde för David som kommer bestå. Men Jerobiam litade inte till Gud utan till sitt eget förstånd och sin egen kraft. Och han oroade sig för templet som Salomo ledd av Gud hade byggt i Jerusalem. Det låg ju i sydriket i Juda. Och alla stammarna skulle gå dit för att tillbe, för att offra, för att söka Gud. Men om människorna i hans rike skulle gå till grannriket för att söka Gud, då skulle deras hjärtan kunna dras tillbaka till den gamla kungaätten. Och så står det i första kungabok, kapitel 12, vers 28 och framåt, att sedan kungen hade rådgjort om detta lät han göra två kalvar av guld och sa till folket: nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter. Det var så här det började, med maktbegär, med rädsla och med otro. Och därefter följde kung på kung som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och så träder in på scenen Ahab, son till Omri. Och det står om Ahab att han gjorde mer ont i Herrens ögon än någon av dem som varit före honom. Och han gjorde inte bara det som kungarna innan hade gjort, utan han tog också till hustru den hedniska prinsessan Isabel. Hon som mer än någon annan kvinna i Bibeln har kommit att symbolisera det onda. Isabel var en ivrig avgudadyrkerska. Och influerad av sin hustru så lät Ahab bygga ett tempel till osk- och fruktbarhetsguden Baal. Han byggde ett altare till Baal, han byggde en pelare åt gudinnan Ashera. Och utifrån Isabels missionerande så kom det in 450 Baals profeter och 400 Ashera profeter som åt vid drottningens bord. Och inte nog med detta, utan hon lät också förfölja och döda Herrens sanna profeter så att Guds tjänare fick fly för sina liv, fick gömma sig. Det är den här tiden vi befinner oss i och det ser mörkt ut. Det ser ut som att det ondskan och ogudaktigheten håller på att segra. Så trädde det in på scenen Elia, tisbiten. Det enda vi vet om Elia det är att han kom från Gilead, öster om Jordan. Och att han var beredd att stå upp för Gud och för Guds ord, oavsett vad det kostade. Det står mycket om Elia i första kungabok. Och hans namn är intressant att notera. Betyder Javé är min Gud, eller Herren är min Gud. Och det visade han också med sitt liv och med sin tjänst. Vi kan inte läsa allt om det Gud gjorde genom Elia. Men vi ska läsa ett stycke från första kungabok kapitel 18, vers 17 och framåt. Första kungabok 18, vers 17 och framåt. Det står så här. När Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Elia svarade: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balerna. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter, de som äter vid Isabels bord. Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom, men om det är Baal så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sa Elia till folket: jag är ensam kvar som Herrens profet och Baals profeter är 450 man. Ge oss två tjurar och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Allt folket svarade: ditt förslag är bra. Elias sa det till Baals profeter: välj ut åter den ena tjuren och gör den i ordning. Ni får följa först eftersom ni är fler. Åkalla därefter er Guds namn, men tänd inte elden. De tog den tjur som han gav dem och gjorde den i ordning. De åkallade Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: Baal, svara oss. Men inte ett ljud hördes och ingen svarade. Och hela tiden dansade de kring altaret som han hade byggt. När det blev middag retades Elia med dem och sa: ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske sitter för sjunken i tankar. Eller så är han upptagen eller på resa. Kanske sover han. Men då ska han väl vakna. Då ropade de ännu högre och ristade sig som de brukade med svärd och spjut så att blodet rann på dem. När det blev eftermiddag greps de av profetiskt raseri och höll på så ända tills dess det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes. Ingen svarade och ingen tyckte heller bry sig om dem. Elias sa då till allt folket: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från Herren: Israel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av 2 seamått. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sen sa han: fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare: gör så en gång till. De gjorde så för andra gången. Därefter sa han: gör så för en tredje gång. De gjorde så för tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du som är Herren, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Men Elia sa till dem: grip Baals profeter, låt inte en enda av dem komma undan. De grep dem och Elia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där. Gud söker i varje tid och i varje generation efter män och kvinnor som är beredda att stå upp för det som är rätt och sant. Som inte kompromissar med synden. Som inte anpassar sig efter tidsandan. Efter människor som inte viker ner sig för majoriteten, för överheten eller för minsta motståndets lag. Gud söker människor som är beredda att stå fast vid honom och vid hans ord, även om det kostar. Människor som är beredda att gå till storms mot synden, mot ondskan och ogudaktigheten. Och att förkunna med frimodighet Guds ord till en värld som präglas av förvirring och vrångläror. Elia var en sån människa. Det finns inte många av dem, har aldrig funnits. De flesta är inte villiga att betala priset för att sticka ut huvudet. Men när de framträder, dessa ovanliga människor, då förändrar de sin omgivning. Därför att den som varit på knä inför Gud kan stå inför människor, vilka de än är. Och den som på allvar fruktar Gud, fruktar ingen människa. Det här är en kontroversiell bibeltext att läsa. Än mer att predika över. Det hade det inte varit på samma sätt för 40 år sedan, men idag är det det. Han är ju ingen brobyggare, Elia. Han är inte särskilt inkluderande. Man kan inte anklaga honom för att vara diplomatisk. Inte som den andliga ledare som inte ville ta ställning till vem som ger sannas bild av Gud, Jesus eller Mohammed. Elia erbjöd sig inte att starta ett gemensamt Guds hus med Baalsprofeterna. När han hånar och förlöjligar deras religion. Det ord som översätts, han kanske är upptagen, ska med allra största sannolikhet uppfattas som han kanske är på toaletten. Er Gud kanske är på toa. Men kanske, om ni ropar lite längre och lite högre, så kanske han är klar snart. Det är ju ganska kränkande. Det är kränkande mot Baalsprofeternas integritet. Det känns ju som hets mot folkgrupp och mot religion och allting. Varför tillrättavisade Gud inte Elia? Varför sa Gud inte Elia? Nu är det här visserligen falska profeter som leder mitt folk vilse. Men så där får man inte prata till människor. Hur uttrycker du dig, Elia? Men det sa inte Gud. Varför då? Jo, det är för att det gällde liv och död. Israels andliga liv och död. Folkets och nationens fysiska liv och död. Och då är det mindre viktigt exakt hur man uttrycker sig. Eller om någon falsk profet eller avfällig tjänsteman känner sig trampad på tårna. Det betyder inte det att vi nödvändigtvis ska uttrycka oss så här. Men vi behöver ha fokus på vad som är verkligt viktigt. För några år sedan när det var val så kom två politiska ledare i luven på varann. Det är väl inte alldeles ovanligt. Men nu gällde det hur omvärlden ser på Sverige. Den ena politikern hade inför utländsk media uttalat sig negativt om situationen och utvecklingen i landet. Och den andra politikern reagerade på det där och tyckte att så får man inte säga om Sverige inför andra. Man får inte ge en negativ bild av vårt land inför andra nationer. Och jag minns att jag tyckte att det där var fel fokus. För fokus och frågan kan väl ändå inte vara, ger det en bra eller dålig bild? Frågan man måste ställa måste väl vara, är det som sägs sant eller ej? Vi tycker inte om att erkänna det, men svenskar är ett stolt folk. Vi vill att människor ska se upp till oss. Vi vill ge en bra bild av oss själva. Av vårt land, av vårt samhälle, av våra församlingar. Och vi ogillar konflikter, vi ogillar när det inte kan vara harmoni. Och därför så blir den som pekar på någonting som är fel, den som kritiserar, den som säger någonting som väcker känslor eller som kan riskera att skapa disharmoni, den blir strax stämplad som en bråkmakare. Så var det med Elia. Notera vad Ahab säger till Elia. Är du här, du som får olycka över Israel? Ahab trodde uppriktigt att det var Elia som ställde till oreda och problem i Israel. Sannolikt därför att han motarbetade Baal. Ahabs gud och gudar, hans normer och hans värderingar var annorlunda än Elias och sina fäders. Och så är det också i vår tid. Att den som håller sig till Gud och till Guds ord kommer få det allt trängre. Kommer att mötas av allt mer motstånd och kommer att uppfattas allt mer som någon som motarbetar den goda viljan och gemenskapen i samhället, den sanna och den riktiga linjen. Vi har under det senaste seklet egentligen och än mer de senaste decennierna upplevt en sekularisering i vårt land, i vår kultursfär och också inom kristenheten och i våra församlingar. Våra liv och vår tro präglas i stor utsträckning mer av vår icke-kristna omgivning än av Guds ord. Därför att vi inte tar tid med Guds ord. Man säger att om man lägger en groda i en kastrull med vatten och värmer upp den sakta sakta så märker den inte någonting ens när den kokar. Jag vet inte om det stämmer eller ej när det gäller grodor. Men det är uppenbart att det stämmer billigt talat när det gäller oss människor. Det stod om Jerobiam att han gjorde till präster sådana som inte kom från Levis stam. Alltså sådana som inte var kallade av Gud. Och det råder ingen tvekan om att det i vår tid och det avfall vi ser i vårt land, vår kultur och inom kristenheten i stor utsträckning beror på att många präster och pastorer inte är kallade av Gud. De predikar en annan Kristus, ett annat evangelium. Profeterna profeterar vackra ord, söta ord. Sånt som tilltalar människor och som kliar dem i öronen. De säger det i Guds namn, men Gud har inte sagt det. Det är individens och kollektivets vilja, känsla och åsikter som präglar församlingarna och församlingarnas väg. Man röstar om vad man ska tycka och tänka kring sånt som Gud redan har uppenbarat sin vilja kring. Som om våra röstsedlar skulle kunna förändra Guds vilja eller uppenbarelse. Och det kommer en tid, också i våra sammanhang, också i vår rörelse, då den som står med Gud och som vill stå upp för Guds ord kommer stå ensam mot hundratals. Elia stod ensam med Gud på Karmel. Hur är det med dig och mig? Är vi beredda att stå ensamma med Gud? Det kommer bli värre innan det blir bättre. Det kommer svåra tider, men den som står fast, den som håller ut, kommer att vinna seger. Den som står och går med Gud är alltid i majoritet. Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Det kändes hopplöst, det såg hopplöst ut. Men Gud var med Elia och Gud är med den som följer honom, hans vilja och hans väg. Och till vårt förfogande står himlens alla resurser. Till vårt förfogande finns Guds eld och kraft. Gud använde Elia till att bli ett redskap för förändring bland människorna runt omkring. Och den som står fast, den som tjänar Gud oavsett allt, kommer Gud att använda som ett redskap till förändring i sin omgivning bland människor också långt bort. Vi ser också att Elia byggde upp Guds altare som blivit förstört. Jag tror att Gud idag vill kalla människor att bygga upp Herrens altare. I våra liv, i våra familjer, i våra församlingar och i vårt samhälle. Bönens och tillbedjans altare, där vi får bära fram oss själva, våra liv, vår vilja och våra ambitioner. Det står så här i Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Gud vill i den här tiden resa upp en kvarleva, en rest som följer lammet utanför lägret och som bär hans smälek. Men Gud vill inte bara låta oss och hjälpa oss att stå fasta och stå upp för sanningen, utan han vill också använda oss som Elia för att förändra vårt land, vårt folk och vår värld. Till den som är villig att gå, att stå upp, att stå fast, att följa trots allt, att hålla ut. Så kommer Gud ge kraften, kommer Gud ge resurserna, kommer Gud ge förmågan att göra det han kallar till. Tack Herre, Elias Gud, för det du har gjort i det förflutna. Tack för din makt, tack för din härlighet. Och tack för att det inte finns någon tid någon plats, något land eller något folk som är hopplöst för dig. Tack för att du också idag i vår tid bland oss vill komma med din kraft, vill komma med din härlighet och visa dig trofast. Visa dig stor, visa dig mäktig. Hjälp mig och hjälp oss, de som lyssnar, att stå fasta, att följa dig. Oavsett vad det kostar, att stå fast vid ditt ord och att frimodigt förkunna det, Herre. Att få vara agenter, redskap för din kraft, ditt liv och din förvandling. Vi ber i Jesu namn. Amen.